Välkommen till Studio DN. Det här var veckan när Greta Thunberg inte fick Nobels fredspris. Norrmännen valde att istället prisa Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed. En attack mot en synagoga i Tyskland krävde 2 dödsoffer. Gärningsmannen hade skrivit ett manifest där han hatade på judar, muslimer och vänstersympatisörer. Det här var också veckan när konflikten mellan Vita huset och representanthuset i USA blev total. Vita huset sa att de inte tänker delta i förberedelserna till en eventuell riksrätt mot Donald Trump. Ja, ni vet ju, för att han bad Ukraina att utreda den demokratiska presidentkandidaten Joe Bidens son. Men svaret blev tufft, för 2 medarbetare till presidentens advokat arresterades igår. Så kan det gå. Danmark har också infört gränskontroller mot Sverige, och Carl den 16 Gustav har beslutat att 5 av hans barnbarn inte längre ingår i det svenska kungahuset, men de behåller sina titlar. Och så det vi ska prata om i dagens Studio DN. Turkiet marscherar in i Syrien, Nobelpriset i litteratur har väl kanske inte riktigt hjälpt akademin, och så talar vi om Nobelprisen inom vetenskap. Klockan är strax efter 1. Jag heter Augustin Erba. Och vi börjar med Turkiets inmarsch i Syrien, och med oss för att förklara vad som har hänt, Mikael Winiarski, DNs utrikeskommentator. Välkommen, Mikael.
Hej, tack, tack.
Jag tänker att vi börjar med att lyssna på en av de saker som satte igång alltihopa.
Turkey knows where I stand, and the last thing, what, okay, very simple. We had a big victory, we left the area. I don't think the American people want to see us go back in with our military, go back into that area again. We won, we left the area, I don't think we want to go back in. Let's see what happens.
Ja, Donald Trump som proklamerade stor seger över IS och sedan att amerikanerna nu lämnar det här området. Mikael Winiarski, varför går Turkiet in i Syrien?
Ja, de vill väl fylla någon slags vakuum när amerikanerna drar sig tillbaka. Trump har ju sagt att vi har ingenting i Mellanöstern att göra. Så passar ju då Erdogan på, Turkiets president alltså, att gå in i de här norra delarna av Syrien som gränsar mot Turkiet. Jag tror att argumentet som han säger för att han ska gå in, det är för att vi måste utrota de här terroristerna som finns i norra Syrien. Men i själva, och då med dem menar han då de här kurdiska rörelsen som är besläktad med PKK i hans eget land Turkiet.
Förlåt, PKK, det är alltså?
Det är det turkiska, eller det kurdiska arbetarpartiet i Turkiet som är terrorstämplat och som har då kämpat i 30-40 år för självstyre eller självständighet i östra Turkiet. Mm. Och de har ju sen en systerorganisation i norra Syrien som är erkänd, och den organisationen har militär gren också. Det är de som har skött kriget mot Islamiska staten i stor utsträckning för amerikanernas räkning på marken. Det är hans argument då, men i själva verket är det väl så att kurderna i den här delarna, då kallas för Rojava i norra Syrien, vet att ett väldigt omfattande självstyre som är självständigt då från Damaskus, alltså Bashar al-Assads regim i Damaskus. Och Erdogan är livrädd för nu att kurderna permanentar sitt självstyrande område där. Och det gränsar ju mot sydöstra Turkiet, där Turkiets egna kurder bor, och som också vill ha självstyre. Och då skulle det kunna bli ett stor Kurdistan någon gång i framtiden. Så han vill väl så att säga strypa den utsikten i det här läget. Genom att gå in, mota bort de kurdiska förbanden därifrån, från gränsområdet i alla fall.
Men det här kriget i Syrien har ju pågått väldigt länge, och kurdernas makt eller inflytande kan man väl säga har ändå varit starkt i flera år nu. Varför sker detta just nu?
Ja, det finns nog flera skäl till det. Ett är ju det att de kan göra det, i och med att amerikanerna och Trump säger att han lämnar grönt ljus för det här nu och låter dem göra det. De har ju velat göra det här länge, men hittills har inrikespolitiska faktorer i USA gjort att Trump inte har kunnat. Han försökte ta bort det amerikanska där uppe redan i snart närmare ett år sedan, men då fick han stopp. Det var en amerikansk försvarsminister som avgick i protest, och det var för stort motstånd i kongressen även från republikanerna. Men nu bestämde sig hastigt och lustigt Trump genom ett telefonsamtal med sin kollega Erdogan att ta bort de här amerikanerna. Och då griper Erdogan tillfället. Hans stridsvagnar stod startklara vid gränsen, och så nu rullar de in.
Mm. Så att man kan säga att det är ju intressant det här att Erdogan var så snabb på att leverera. För det har ju varit en del protester i USA kring från republikanerna, och som säger att vi sviker kurderna som har slagit på vår sida och så. Men det verkar ju som att de kommer ju inte hinna liksom komma igenom med sina synpunkter innan det här redan är genomfört och ett faktum, eller boots on the ground eller vad det kallas.
Ja, de republikanska, så att säga, mera traditionella ska säga hökarna och de som vill att USA ska fortsätta vara engagerade i Mellanöstern och på andra ställen på jorden, de har ju nu mobiliserat och lägger fram en resolution i kongressen om att införa mot Turkiet för att straffa dem för att de gör detta. Det lär väl ta ett tag innan det kommer, om nu det går igenom, innan det går igenom. Och då finns ju redan turkarna inne i Syrien, och då det är inte så mycket att göra åt det. Nej.
Men bortsett från sanktioner då som man då hotar med från USA:s sida, vad kan konsekvenserna av det här bli på lång sikt?
Ja, alltså för Turkiet ligger ju redan risigt till på många sätt. Ekonomin är dålig. Erdogan själv, och det är också en av orsakerna till att jag passar på och försöker göra ett litet framgångsrikt kort krig där nere i norra Syrien, det är att hans inrikespolitiska stöd är väldigt vacklande för första gången på länge. Han förlorade borgmästarvalen i Ankara och Istanbul, de två viktigaste städerna. Och så han behöver någon slags boost här, tänker han, genom att satsa på en hård nationalistisk politik här nu. Följderna för Turkiet, ja, relationerna med USA, hur mycket Trump än berömmer är, då kommer då relationerna med USA försämras kraftigt. Och för med EU kommer det nog inte göra, i vanlig ordning inte kunna göra så mycket. Ryssland, det är också ett känsligt område. De har ju markerat att de inte motsätter sig där jättemycket, men att de manar ändå Erdogan att begränsa den här operationen. Och det tror jag att också han kommer göra. Det handlar om att han vill upprätta någon slags säkerhetszon längs hela den norra syriska gränsen mot Turkiet, där inga kurdiska milisförband kan operera. Det är väl ungefär hans militära mål med det här, tror jag.
Mm. Okej. Ja, vi får väl se hur händelserna utvecklar sig. Tack så mycket, Mikael Winiarski, DNs utrikeskommentator, för att du var med oss.
Nobelpriset i litteratur för år 2018 tilldelas den polska författaren Olga Tokarczuk för en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform. Nobelpriset i litteratur för år 2019 tilldelas den österrikiska författaren Peter Handke för ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet.
Ja, akademins nya ständige sekreterare igår eftermiddag om Nobelpriset i litteratur. Men en av de frågorna som återstår nu när vi vet vilka som har fått priset är ju om akademin har återupprättat sitt solkade anseende. Och detta tänkte jag att vår kulturchef på Dagens Nyheter, Björn Wiman, skulle svara på. Välkommen till Studio DN.
Tack så mycket.
Jaha, hur gick det för akademin igår?
Alltså, la du märke till någonting på det här ljudklippet som just spelades upp?
Ja, det
var väldigt tyst efter namnen.
Ja.
Och det beror på att i vanliga fall så när den ständiga sekreteraren kommer ut i börshallen så brukar det vara fullt av folk där. Det brukar vara allmänhet, det brukar vara skolklasser från Rinkeby och läsintresserade personer som är torsdagslediga flanerar in och tar del av den här folkfesten. Men nu var det den nyrenoverade då akademin efter det här skandalåret. De hade förvisat allmänheten till Nobelmuseet en trappa ner och det var bara sittande journalister som satt där och därav tystnaden. Och det här menar jag är lite symboliskt för att akademin försöker nu göra saker på ett nytt sätt och ändå så känner man sig väldigt mycket igen sig i hur det har varit. Plus à change som det gamla uttrycket heter. Ju mer man försöker förändra desto mer blir sig likt. Mm. Och man kan väl säga i korthet att med valet av 2019 års pristagare Peter Handke så har man inte direkt förenklat sin situation.
Förklara.
Alltså Handke är ju en stor författare, dramatiker. Därom är alla överens. Han har sedan han började skriva på 60-talet varit med om att skapa den moderna, inte bara tyskspråkiga utan också europeiska litteraturen. Han har skrivit både starka, personliga böcker som är lätta att ta till sig. Han har skrivit stora verk, tunga verk i den intellektuella, modernistiska traditionen. Men Handke var mer aktuell som författare på 80-talet och ingen tror jag hade protesterat om han hade fått Nobelpriset för 30 år sedan. Idag framstår det som något fantasilöst skulle jag vilja säga att ge just en ytterligare en europeisk manlig intellektuell ur den centrala europeiska traditionen Nobelpriset. Men det är inte det enda utan det som väcker verklig kontrovers nu efter tillkännagivandet är ju Peter Handkes politiska ställningstaganden i samband med krigen på Balkan på 90-talet. Då han alltså har försvarat den för krigsförbrytelser anklagade serbiske ledaren Slobodan Milosevic. Han har talat vid Slobodan Milosevics grav, hållit ett hyllningstal där. Han har bagatelliserat folkmordet i Srebrenica och reaktionerna har ju inte låtit vänta på sig. Många har ju gått ut och i ganska kraftfulla ordalag fördömt akademins beslut här. Före detta chefen för Göteborgs stadsteater och EU-parlamentarikern Jasenko Selimovic kallade ju valet igår för bizarrt och en skam. Och precis innan vi gick in här i studion nu så fick vi ett uttalande av Internationella PEN, alltså en extremt tung författarorganisation där för övrigt akademiledamoten Per Westberg har varit ordförande under stora delar av 80-talet, som kallar Svenska Akademins val för highly regrettable, alltså högst beklagansvärt. Och det är en helt exceptionell reaktion på ett sånt här besked.
Ja, det hör inte till vanligheten att Svenska PEN tar avstånd från väldigt, Nobelpriset.
Det har mig veteligen faktiskt aldrig hänt. Nej.
Men om man nu ska vara, och det här kommer vi faktiskt återkomma till lite längre fram i sändningen när vi pratar om de andra Nobelprisen. Men även om nu då Peter Handke har gjort klandervärda uttalanden och beteenden och sådant, varför kan man inte bara tänka på hans litterära gärning?
Jo, men det kan man. Och det gör man ju också. Det är därför han får Nobelpriset. Jag menar, det är klart att det är precis så som akademin säger, att han får ju Nobelpriset för att han är en stor författare. Men jag menar att just Nobelpriset är ett ganska speciellt pris. Jag menar, det är ingen nyhet att stora konstnärer och stora författare också kan vara fullkomliga idioter i politiskt hänseende. Det tillhör väl snarare regeln undantag, skulle man kunna säga. Men Nobelpriset är speciellt. Alltså det ges ju också för, enligt Nobels testamente, till den som har gjort mänskligheten störst nytta. Och jag menar att det finns så pass många stora författare i vår tid som inte har hållit hyllningstal vid misstänkta krigsförbrytares gravar. Och jag menar att man hade istället kunnat välja någon av dem. Peter Handke är dels, tycker jag, estetiskt daterad på ett sätt som den andra pristagaren Olga Tokarczuk inte är. Och för det andra så har den här dimensionen i att man kränker ju tiotusentals offer och efterlevande genom att belöna någon som har bagatelliserat ett folkmord och i praktiken viftar bort och försvarar de skyldiga för det här folkmordet.
Ja, jag kan också fundera lite grann på det här med den andra pristagaren. För att hon verkar ju inte haft några betänkligheter att ta emot 2018 års Nobelpris. Vad tänker du om det?
Nej, men det är ju självklart att man blir glad, tror jag, som författare om man får Nobelpriset. Och jag menar, det är ju lite grann som, det är ju på det sättet ganska slugt av Svenska Akademin att på det här sättet dela upp årets pris i ett slags Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Alltså för att om Peter Handke då är Mr. Hyde, alltså nattmänniskan, så är ju Olga Tokarczuk, polska författaren, då raka motsatsen. Jag menar, hon är på alla sätt exemplarisk. Jag tycker väldigt mycket om henne som författare. Man ska börja läsa hennes roman Flight. Löparna, tror jag att den heter på svenska, som faktiskt fick Bookerpriset här förra året. Den är underbar. Det är som att se på stjärnhimlen en natt och foga ihop stjärnorna tillsammans här. Kanske lite grann apropå fysikpriset här, ja, som vi ska prata om senare också.
Får vi se.
Sen är hon ju också, i politiskt hänseende Handkes motsats. Jag menar, här har vi en radikal grön aktivist som är vegetarian, uttalad feminist och engagerar sig mot den framväxande populismen, inte bara i sitt hemland Polen utan i hela Europa. Så att hon är ju exemplarisk på alla sätt. Så att det är som att akademin på något sätt har velat skydda sig på alla flanker. Och det man framförallt, tror jag, har velat göra, det är att man har velat markera att man även fortsättningsvis inte bryr sig om omvärldens reaktioner. Man vägrar ställa in sig i, så att säga, en politiskt korrekt folla. Och det är fine, alltså, man får gärna göra det. Men jag menar ändå att det är Peter Handke är ett sånt särskilt fall. Därför att det är skillnad mellan att bara vara en författare som är lite politiskt inkorrekt.
Som Hollenbeck till exempel.
Ja, men lite grann så. Ja. Som är lite politiskt inkorrekt i största allmänhet. Det kan man vara och fortfarande skriva stora böcker och fortfarande faktiskt också få Nobelpriset i litteratur. Men jag menar att det finns ändå en gräns mellan att hysa de här lite grumliga uppfattningarna i största allmänhet och att faktiskt aktivt välja att hålla ett hyllningstal vid en misstänkt krigsförbrytares begravning. Mm. För mig går där en gräns, och den gör att, ja, jag tycker att det var ett dåligt val av Nobelpriset.
Det som jag faktiskt ändå mest funderar över, det är ju att man tänker sig att 2018 års pris, det var liksom den gamla akademin som man liksom, och sen skulle liksom 2019 års pris skulle peka ut riktningen kanske framåt. Men vad säger det här om riktningen?
Nej, men det säger nog precis det som jag sa. Jag tror att det lite grann är inte en provokation kanske, men en utmaning, en kastad handke om man så vill.
Och med denna ordvits så lämnar vi Nobelpriset i litteratur och går över till de andra priserna. Tack så mycket, Björn Wiman. Från ett Nobelpris till några andra. Nu har jag med mig DNs vetenskapsredaktör Maria Gunther och medicinreporter Amina Mansour för att prata om, ja, jag vågar ju inte säga de riktiga Nobelprisen nu för i och för sig Björn Wiman har ju gått nu, men Nobelpris som kanske på en mer, är kanske mer mätbara på en objektiv skala.
Och kanske mer verkar för mänsklighetens största nytta än litteraturen.
Som kanske man inte kan säga till författare. Skribent. Så kom igen. Så här, människan kan inte leva av bröd alena, vill jag säga. Ja, vilket pris vill ni börja med att prata om?
Vi kan ju ta dem kronologiskt kanske.
Ja.
Då kan vi ta medicinpriset eller Nobelpriset i fysiologi eller medicin som det faktiskt heter. För det går snabbt.
Ja, det går snabbt. Vad var det för pris?
Det var ett rent fysiologipris. Och där har man ju Nobelkommittén på Karolinska institutet. De kan ju dela ut det till liksom grundupptäckter som handlar om kroppens funktioner. Och det är precis vad det här handlar om. Förra året var det ju ett som handlade mycket mer, ja, som var kliniskt, som var liksom, handlade om cancerbehandlingar, ett nytt sätt att behandla cancer. Men det här handlar om liksom, ja, så här fungerar din kropp när den fungerar normalt. Nej, men
det låter ju som, det låter ju, alltså, med tanke på att det förra året var cancerbehandlingar, hur känner du när du fick veta av det priset?
Ja, jag tyckte väl att dels var det ganska komplicerat, men sen så tyckte jag att det kanske inte, det är inte lika spännande. Alltså, Nobelkommittén älskar den här typen av pris, i alla fall de på Karolinska institutet. De älskar den här typen att Jag kollade tillbaka inför Nobelpriset att när vi skulle spekulera så tittade jag tillbaka de senaste 20 åren så 13 eller fler priser, 14 tror jag till och med, handlade just var rena fysiologipris. Så att man lägger tonvikten på det. Vilket jag tycker är synd, för att det är lättare som medicinjournalist eller som liksom att få folk intresserade av forskning och medicinsk forskning genom att liksom visa, titta, här har vi en person som lever idag på grund av de här typ människornas forskning, eller här har vi liksom inte haft någonting att göra förut och nu kan vi liksom förlänga livet för de här personerna, eller vi kan bota blindhet.
Men kan inte det vara en av konsekvenserna av att man bättre förstår hur liksom kroppen fungerar?
Jo, absolut. Och så är det ju egentligen det här priset också. För det här priset handlade liksom om, ja men, syresättningen av cellerna. Liksom, att alltså våra celler behöver liksom, ja men, syre för att omvandla näring till användbar energi. Och hur funkar det då? Det har man ju vetat liksom att det är så här. Men varför, hur funkar det, eftersom syrenivån är inte alltid samma sak när du tränar eller när du har fått en skada så att blodflödet stoppas eller när man är på en hög höjd. Så är ju liksom, ja men, det är begränsade syrenivåer. Och då, hur anpassar sig cellerna och den här ämnesomsättningen? Och det är ju förvisso häftigt, och jag tycker att det är det, för att man kan ju lära sig mer om kroppen och om andra personer sånt där. Så att det här handlade liksom om att det finns ett protein. Det bildas hela tiden. Det här är tre forskare då som har fått det. Två amerikaner och en britt. Greg Smensa, William Kaelin och Peter Radcliffe. Och de har inte forskat tillsammans, utan de har varit till och med konkurrenter, och en av dem har också liksom inte riktigt varit med i det här området utan bara råkat upptäcka saker. Men då är det i alla fall ett protein som finns hela tiden, och när syrenivåerna är normala så bryts det ner. Det är liksom det att atomer liksom sätts fast och så bryts det ner och känns igen av ett annat, och det går blixtsnabbt. Och samma sak som när det blir syrebrist, då samlas det här, eftersom produktionen är igång hela tiden, så samlas det liksom, och så kan den koppla till, sätta sig på en gen och säga att, åt den att stänga av sig eller sätta på och börja göra ett protein eller sluta tillverka ett protein. Och de här proteinerna handlar mycket om, det är liksom, vad vi vet så är det 300 gener minst som det här liksom, proteinet som då heter HIF, jag tänker inte förklara vad det heter på det långa.
HIF är en förkortning då?
Ja, precis. Jag tror jag hade inte skrivit ner vad det heter här, och jag skulle kunna säga det, men jag kommer inte ihåg.
Nej.
Alla de här generna handlar liksom om, eller många av de här handlar om utveckling av organ och sårläkning och immunförsvaret och lite sånt.
Okej, men så lät det ju inte alls när, liksom, när medicinpriset liksom, alltså, marknadsfördes eller lanserades. Alltså det, men på dig så låter det ju så här som 10 skäl till att du bör träna syrerikt på måndagar, onsdagar och fredagar. Men det pressmeddelande såg inte alls ut så.
Nej, men alltså det, är liksom, det handlar ju om, så är ju mitt jobb att liksom omsätta det här i, hur kan man förstå det, och det är liksom det som det är, att det är så himla många processer i kroppen som påverkas av syresättningen, och till exempel så vet vi att cancerceller utnyttjar systemet för att få ökat blodflöde och växa mer, så de låtsas att det är syrebrist. Och då har man
ju... Det var ju otroligt fascinerande. Ja.
Och då har man ju liksom, det finns det olika strategier för att liksom just det här, okej, kan vi stänga av HIF-produktionen så att cancercellerna kanske krymper eller inte kan växa eller att, och dör då liksom. För det är ju, så, och det håller man ju på att forska med, men det är inte deras grundupptäckt som har lett, utan det är liksom en konsekvens av deras kunskap. Och samma sak så är det liksom vid kronisk njursvikt, så minskar mängden av ett protein som gör att det blir brist på röda blodkroppar, och då försöker man öka produktionen av HIF istället. Och där fanns det tydligen ett läkemedel godkänt i Kina, men det var inte godkänt här än i alla fall.
Okej, okay. Det låter ju ändå som att det är lite grann som det här med att man tror att hela jorden ska vara utforskad, och så visar det sig att hela tiden finns ställen som vi inte känner till, och att det är lite grann samma sak här, att man upptäcker liksom en liten detalj i människokroppen som man inte har.
Ja, precis. Och det här är ju jättehäftigt att veta exakt hur det går till, för då kan man ju som sagt lära sig mer, men ibland så det kan ju bli, det är liksom den stora, liksom det jag vill prata om är ju liksom om läkemedel, eller jag vill intervjua en person eller som kanske står här idag eller så. Men för 2 år sedan tror jag det var, så handlade ju Nobelpriset, det har blivit 3 år sedan då, Nobelpriset om den inre dygnsrytmen, cirkadiska klockan. Och när jag tyckte att det var, ja men det händer ju också i våra celler liksom dagligdags, men där fanns det ju, alla har ju någon slags relation till att ha varit jetlaggade någon gång eller något sånt där. Och när jag intervjuade en av Nobelpristagarna, Michael Young, så pratade han att han...
Från för 3 år sedan?
Ja, för 3 år sedan. Så pratade han om att han forskade på nattugglor, så kallade människor som har så svårt att gå och lägga sig för 3, för om man förskjuter en dygnsrytm eller 3 eller 4 och de kan inte gå upp på morgonen, det är i stort sett omöjligt. Och då insåg jag, det här är min pappa. Det är liksom, jag alltid tyckt att han var lat, och det här, nej, det är inte så. Nu, jag förstod min pappa helt plötsligt. Att han liksom, man kämpar, de här människorna kämpar, de har ofta svårt att ha ett vanligt jobb, han är frilansskribent. För att de liksom kan inte, han satt ju alltid och jobbade så här 2-3 på natten.
Alltså ja, men jag är klart att jag förstår att du är besviken på det nuvarande Nobelpriset, om du liksom för 3 år sedan, Nobelpriset gick till så här, därför är din pappa en 7-sovare.
Precis. Att,
ja, men tack Amina, vi återkommer till dig strax när vi ska prata om priserna generellt. Och då går vi till Maria då, vilket var nästa pris?
Ja, i tisdags kom ju då Nobelpriset i fysik.
Ja, men vet du vad, då har vi faktiskt ett litet ljudklipp till det.
The whole universe was in a hot dense state when nearly 14 billion years ago expansion started.
Ja, teknologhumor i sin prydno. Ett citat både från prestationen där och ifrån introduktionen till tv-serien Big Bang Theory. Nå, Maria, precis. Vad är detta för pris?
Ja, alltså det där var alltså Danielsson från Nobelkommittén, när han skulle beskriva ena halvan av priset. För fysikpriset delades ju, var ju 2 olika delar. Så den ena delen gick till James Peebles, som han kan väl säga att han har lagt den matematiska grunden för kosmologin. Alltså läran om, eller ja, vetenskapen om hur universum har utvecklats och vad det innehåller. Och han har liksom mer än någon annan gjort det här till en exakt matematisk vetenskap.
Så det är matematiker?
Ja, eller han är fysiker, men han är teoretiker, men han har liksom lagt den matematiska grunden. Okay. Och det han har gjort är ju lite svårt att förstå för oss vanliga dödliga, men han har i alla fall...
Men nu, jag påminner lyssnarna om att Maria inte är vanlig dödlig utan doktor i partikelfysik, så att vi försöker väl ändå här.
Ja, alltså han började då i början av 60-talet att forska, och det var precis då man upptäckte det så kallade den... Eller man såg för första gången den kosmiska bakgrundsstrålningen, som är liksom universums äldsta ljus, som skickades ut när universum var nästan eller knappt 300 000 år gammalt. Och då förstod han redan då, långt innan vi ens kunde göra det här, att den här kosmiska bakgrundsstrålningen, den innehåller jättemycket information om universum. Till exempel hur mycket materia som bildades vid...
Big Bang,
tack. Och också vilken form universum har och vad universum innehåller. Och det var inte förrän i slutet av 90-talet som man kunde använda den kunskapen då. Eller använda hans beräkningar, för att när vi fick den första detaljerade bilden av den kosmiska bakgrundsstrålningen. Och då visade den då, tack vare hans beräkningar, att vi bara känner till 5% av universum. Alltså det är alltså materia som vi består av, som alla stjärnor och planeter så består av, det är bara 5% av allt som finns i universum.
Och vad är resten då?
Resten är då 26% i det som kallas mörk materia, som vi inte vet vad det är, men som håller ihop galaxer så att de inte åker isär. Och, ja, så att de håller ihop, och inte, om inte mörka materian fanns så skulle galaxerna inte hålla ihop.
Ska vi bara, vad heter det, reda ut det här med mörk materia, för den har en färg, eller vad är mörk materia?
Alltså den heter mörk materia för att den inte skickar ut något ljus, för att vi inte kan se den, och vi vet inte vad det är.
Den skulle kunna heta osynlig materia.
Den
också.
Skulle kunna heta osynlig materia. Och...
Men då är det en massa andra saker som också är osynliga, ja. Så det ska bli krångligt. Ja,
ja precis.
Förlåt, jag bara stökar till allting här.
Det finns en Kalle Hobbes-sketch om det här, eller strip om det här, när Kalle tycker att de hittar på så tråkiga namn i... forskningen, när de kallar det för mörk. Liksom hela universum hinner om någon slags mystisk sak som vi inte vet vad det är, och så kallar vi det bara mörk materia.
Ja, det borde heta Dragon Breath eller
ja,
sånt där.
Exakt. Ja, exakt. Men han har haft, ja, det är 26%. Sen är resten då är det som kallas mörk energi, som vi vet ännu mindre om, men det är någon kraft som skjuter på universums expansion så att den går fortare och fortare. Och tack vare James Peebles så vet vi hur mycket det finns av de olika delarna.
Just det, och det intressanta här är ju att det betyder ju att han kom med sin teori, och sen nu så har vi kunnat bevisa den teorin med praktiska experiment, antar jag.
Ja, eller vi har kunnat tolka våra praktiska eller våra observationer, så förstå vad de innebär, tack vare honom.
Mm. Ja, Och de andra priserna?
Ja, den andra halvan då, den gick till Michel Mayor och Didier Queloz, tror jag, eller Queloz kanske hans namn uttalas. För de upptäckte den allra första exoplaneten runt en stjärna som liknar vår sol. Alltså en exoplanet är ju en planet som i ett annat solsystem än vårt eget. Och de lyckades då för första gången se en stjärna vid en annan sol.
Och, fast vänta, en exoplanet, det är väl också så att det finns förutsättningar för, alltså, att den är lite mer lik jorden? Nej, det kanske inte.
Den de hittade var inte alls lik jorden. De hittade en jättestor gasjätte, alltså en så här stor som Jupiter, men den låg så nära sin stjärna så att den gjorde ett varv på 3 dygn, tror jag. Och den hade över 10 000 grader varm. Så, att det, var så här, det var en väldigt konstig upptäckt som folk så här, det stred mot allt vi trodde om planetsystem. Och ja, astronomivärlden hade väldigt svårt att tro att det här kunde, att sådana här planeter kunde finnas. Men sen de gjorde den upptäckten så har vi hittat nästan, jag vet att fler än, eller vi, jag har inte hittat dem, men astronomerna
vi
har hittat,
människor, vi människor, ja.
Mänskligheten har hittat fler än 4 000 sådana här exoplaneter vid så olika stjärnor. Och då har vi också lärt oss att solsystem kan se ut nästan hur som helst. Men vi har också då hittat jordlika planeter, planeter som liknar vår jord.
Just det, fast, så att det är en exoplanet kan vara en jordliknande planet, men precis, det måste inte vara det.
Det måste inte vara det.
Okej, bra att vi har rätt ut det nu. Okej. Mm. Och det var det om det fysikpriset?
Ja, det var om fysikpriset.
Och så har vi ett pris kvar.
Sen har vi då kemipriset i onsdags. Jag har ju sällan blivit så glad av ett pris. Jag brukar ofta bli glad.
Det kom ett litet ja. Inget äntligen, men det blev ett ja från Maria när de berättade vem då.
Ja, kemipriset. Jag blev så glad. Det var inte bara jag som blev glad, men det var ju kemipriset då gick då till John Goodenough, Stanley Whittingham och Akira Yoshino, för de har utvecklat litiumjonbatteriet. Alltså det är batteri vi har i mobiltelefoner, i datorer,
bilarna,
alltså det är en förutsättning för all den bärbara elektronik vi har, och den finns i pacemakers också, och den finns nog i såna här elsparkcyklar och ja men alltså det är batteri som går att ladda om och om, om igen. Alltså det är en helt förutsättning för hela den värld vi har. Mm. Men John Goodenough, han har ju varit min favorit till kemipriset så länge som jag har gissat kemipris. Och i somras fyllde han ju 97 år. Så jag tänkte ju när jag skrev mina tips för i år, så tänkte jag att det här blir nog sista året jag kan tippa John Goodenough, för nästa år kanske han inte lever längre. Så därför blir jag otroligt glad att han fick det. Och alltså det är helt rimligt att han delar med de andra två, men det är en så gammal favorit. Och jag träffade ju honom för 1,5 år sedan.
Hur var han?
Ja, han är helt fantastisk. Ja, men då var han 95 och han jobbade fortfarande på University, eller gör han fortfarande på University of Texas i Austin. Och han håller fortfarande på att forska, för han säger, vad skulle jag annars göra? Min fru är död. Jag kan väl lika gärna forska. Men ja. Men det var så här, jag hade bestämt en tid vid hans kontor. Jag ska träffa honom på hans kontor. När jag kom dit så var det liksom mörkt och släckt och ingen där. Alla korridorer var öda. Jag visste inte, vad ska jag göra nu? Men så, ja, efter så här 5-10 minuter så hörde jag lite stapplande steg borta i korridoren. Där kom han liksom med sin käpp. Och han hade väldigt svårt att gå. Men han var ju otroligt rolig att prata med. Han var en väldigt fascinerande person som berättade om sitt liv, om hur han liksom hade varit dumförklarad som barn, som ung, för att han, eller som barn, för att han var dyslektiker, fast det var ingen som visste då vad dyslexi var. Hans pappa var litteraturprofessor, så det var inte riktigt gångbart.
Han var en sån besvikelse för sin far,
ja,
som
man måste ju kunna läsa i den familjen.
Ja.
Men
han kunde räkna istället,
ja. Och han blev skickad till en internatskola när han var 12 år, och det tyckte han var det bästa som hade hänt. Att han blev ivägskickad från sina föräldrar, så han fick liksom skapa sitt eget liv.
Och vad är det exakt han har gjort med det här batteriet?
Ja, jo, alltså det har gått i flera steg då. Det börjar egentligen med Stanley Whittingham. Alltså allt börjar med oljekrisen på 70-talet. Där, när det plötsligt oljan blev jättedyr och man var rädd att den skulle ta slut. Och då var det faktiskt oljebolaget Exxon som insåg att vi måste börja satsa på andra saker här än olja. Så de anställde en massa energiforskare. De främsta energiforskarna, och sa att ni får pengar och resurser, ni får göra vad ni vill, bara inte ha med olja och bensin att göra. Och då bland annat Stanley Whittingham kom dit, och han började forska egentligen om supraledande material. Men så hittade han ett sätt att öka ledningsförmågan i ett ämne. Ja. Och då insåg han att det här skulle kunna använda elbilar, för det kommer vi behöva nu när oljan är så dyr. Så att han började utveckla då ett batteri med litium i ena, i ena polen. Och litium är ändå den lättaste metallen som finns och väldigt lätt att ge sig från en elektron. Så det blev väldigt hög ledningsförmåga i den här, i den här, i det här batteriet. Mycket högre än det varit i de tidiga batterierna.
Ska jag strax återvända till Hahn Wittinger på vår, med sin forskning. Mm. Ska vi bara ändå lite kort förklara hur ett batteri fungerar?
Ja, det kan vi göra. Jag kan förklara hur ett sånt här batteri fungerar.
Ja.
För det finns ju, alltså, batterier är ju, eller de, jag kan säga, äldre batterier byggdes ofta på kemiska reaktioner inne i olika ämnen vid pluspolen och minuspolen, som gör att det skapas en spänning mellan dem, och som om man sätter in en ledning då från pluspolen till en lampa till minuspolen, så kommer det gå en ström där.
Elektronerna kommer liksom flytta sig i materialet.
Precis. Precis. Och så att det blir en ström. Men också den här, när det bygger på kemiska reaktioner, så förändras ju ämnena som batteriet består av. Så därför är det väldigt svårt att göra ett uppladdningsbart batteri som bygger på kemiska reaktioner.
Just det är precis som man tänker sig att man hade, att man har en, inte vet jag, en kniv som hela tiden rostar för varje gång man använder den, och så skulle man vara tvungen att avrosta den varje gång. Det skulle funka väldigt dåligt.
Ja, jättebra liknelse. Men i ett så här litiumjonbatteri som vi har nu då i våra mobiler, där är det inga kemiska reaktioner. Där är det bara så här litiumjoner, alltså de väldigt, väldigt små laddade, positivt laddade joner som går från, ska jag säga rätt här, de går från minuspolen till pluspolen när man använder batteriet, och sen så när man laddar upp det så går de tillbaka från pluspolen till minuspolen. Så är jag rätt nu?
Ja. Alltså det där kommer jag ihåg, jag hörde alltid upp det där.
Det är bara joner som går fram och tillbaka.
Just det, joner är ju då alltså atomer som saknar.
Ja, just det. Just i det här fallet, litium har 3 protoner i kärnan och 3 elektroner runt sig. Och så lämnar de från sig en elektron som går då ut i ledningen. Och så den här, då blir det en positivt laddad jon kvar då.
Just det.
Som går inuti batteriet, fram och tillbaka inuti batteriet.
Just det, och när man laddar det då trycker man tillbaka elektronen tillbaka in i...
framförallt så trycker man tillbaka de här litiumjonerna åt andra hållet.
Just det.
Ja.
Okej.
Gick det att förstå?
Jag undrar det, men vad heter det? Och vi
som inte kommer ihåg fysiken från gymnasiet, för att vi inte läste det, utan jag läste SAM i gymnasiet, så att, det var högstadiet sist hade fysik. Jag uppskattar den här lilla lektionen.
Okej, vad bra. Ja, vi får ta växelström nästa gång.
Ja, jag kan bara rekommendera då Elin Lindvalls jättefina grafik, DN från onsdags.
Ja, precis. DN har ju gjort jättestora ansträngningar här för att göra detta begripligt, även för folk som inte är doktorer i partikelfysik, så att jag hoppas att gå in och titta på den. Ja, okej. Okay. Nu är vi tillbaka på, vad heter det, hos forskaren Whittaker.
Whittingham. Han fixade, nu ska jag säga så att jag säger rätt då. Han ordnade så att han tagit in litium i minuspolen.
Just det.
För att han insåg att det här blir bra, för då kan vi få mycket ledning. Men han hade problem med deras batterier, att det blev också så här, det började bildas en litiumpelare som växte liksom från minuspolen till pluspolen, till slut kortslöt batteriet så det började explodera och brinna rätt mycket.
Just
i deras labb.
Och litium, kan man säga, det är ju ett ganska brännbart material.
Det är ett väldigt, väldigt, väldigt brännbart material, men det har också att göra med att det är så lätt att lämna ifrån sig elektroner, att det blir väldigt reaktivt, så det är inte så här jättemycket att leka med, litium.
Nej.
Men sen kom då John Goodenough, som faktiskt var redan över 50 när han gjorde de här upptäckterna, vilket också är imponerande i sig.
Och nu glädjande för alla oss som
har fyllt 50.
Ja.
Ja, för forskare brukar ju ofta vara yngre än så när de gör sina stora genombrott. Men han var fysiker egentligen och han jobbade med att utveckla minnen till datorer, men tyckte han ville hålla på mer med grundforskning, så han fick då möjligheten att börja jobba som kemist. Och han hade ganska mycket kunskap om material, så han insåg att han började titta på materialet som vi har vid pluspolen. Och där att han kom på, nu ska jag säga så att jag säger rätt, han kunde använda ett bättre material, ursäkta här, nu tappar jag.
Ja.
Jo, han kom på, nu är inte jag kemist, jag riktigt förstår det här, men han kom på att det är bättre att ha en oxid, som det heter, alltså en förening som det ingår syre i pluspolen.
Ja, för något som redan har rostat.
Något som redan har rostat, precis faktiskt. Men nu är det koboltoxid. Och för då kunde man få dubbelt så mycket spänning i de här batterierna. Så att i Whittinghams batteriet fick man ungefär 2 volt och i good enough så fick man 4 volt. Och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket för ett batteri, och det är därför vi kan ha så små mobiler idag, för att vi, det räcker med ett batteri för den ström vi behöver i mobilen. Så det var han som gjorde det. Men sen så, och det är också ett väldigt stort, för det här koboltoxidet han har, det här materialet, det är ett så här skiktat material, så de här små, små litiumjonerna, de kan liksom komma in mellan skikten i materialet utan att... Så därför var det ett väldigt bra material att ha till pluspolen. Men sen så början av 80-talet så var oljekrisen slut och olja blev plötsligt jättebilligt igen. Och då tyckte Exxon och andra så här, nej, elbilar finns det ingen marknad för. Så de la ner allt det här. Men det fanns ju en annan marknad för sina batterier, och den fanns ju i Japan då, deras elektronikindustri, när de började göra bärbara videokameror och telefoner och så här. Och då behövde ju de batterier som gick att ladda om och om igen. Och då var det då den tredje Nobelpristagaren, Akira Yoshino. Och nu ska jag säga inom parentes, man får jättegärna googla på honom, för att han blev så fruktansvärt, det finns så jättemycket fina bilder på honom när han har fått ta emot, när han fått reda på att han har fått Nobelpriset, för han lyser som en liten, han ser ut som en lycklig nallebjörn.
Han är så söt.
Ja, han är jättesöt. Och han då, ja, good enough ändrade material till pluspolen, och han då koncentrerade sig på minuspolen. Där vi hade de här litium, alltså det funkade inte att ha rent litium där. Så han tog då ett ämne som heter petroleumkoks, som faktiskt var, från början var en slaggprodukt från oljeindustrin. Så mycket av det här har drivits av oljeindustrin. Det finns många kopplingar här till oljeindustrin, vilket är intressant i sig. Och att det är också ett sånt här skiktat material som litiumjoner kan skicka in emellan. Så att litiumjonerna går från minuspolen. När vi använder batteriet så går de från minuspolen till pluspolen. Och sen när vi laddar upp det så går de från pluspolen till minuspolen igen.
Ja, men det här var ju verkligen ett sånt där pris som kanske Amina hade önskat sig inom medicinen. Så här, något som ingår i allting som vi behöver och som förändrar livet. Så. Tack Maria för utmärkta förklaringar här. Jag undrar nu då, om man nu sammanfattar de här priserna, vad säger ni? Vad känner ni kring detta?
Alltså, det man kan se, det som många har pratat om, är ju att det blev ju bara män i år. Förra året var det ändå 2 kvinnor. Och det har ju varit ganska mycket diskussioner om det här genom åren. Jag tror att det är fysik, där det har funnits 3 kvinnor, kemi 5 och medicin 12. Så att det är ju liksom en väldigt stor slag av 100, nästan 200 per pris. Så det är ju väldigt 2 kvinnor, det handlar om 90. 5% män och, ja, i de här samma, om man säger. Så att det är ju väldigt, och då blir ju diskussionen alltid så här, kunde de inte kommit på några kvinnor? Och det man kan ju se utifrån det här är ju att vi vet ju inte hur de resonerar, för det är ju dolt för allmänheten, och det är först om 50 år vi får veta om det fanns några kvinnor som var bra, som var nominerade. Men många av de här upptäckterna har gjorts för länge sedan. Då var det ju mycket, mycket mer fokus på, då var ju männen dominerande. Men sen kan man också fundera på, okej, men det speglar ju inte så som samhället ser ut nu. Ska de kanske börja liksom leta efter kvinnliga pristagare på ett annat sätt? Och det vet jag att Kungliga Vetenskapsakademin i alla fall har ett arbete för. Men det tar lite längre tid, har de sagt.
En del av det som händer, det är ju intressant det där, för att jag vet att inom litteraturen till exempel så pågår det ju just nu en hel del arbete med att, liksom, att återupptäcka ett gäng kvinnor som faktiskt var väldigt, väldigt framgångsrika och väldigt, väldigt väl lästa. Till exempel visar det sig, om jag nu kommer ihåg rätt här, att på slutet på 1800-talet så var det ju inte alls så att liksom Strindberg och de här som var liksom de bäst säljande eller mest säljande eller mest lästa i utlandet. Nu är ju det inte ett kvalitetsmått, men ändå liksom välkända och liksom allmänt, utan att det var ett hel del kvinnor som liksom i princip inte finns med i litteraturhistorien. Så det skulle ju vara intressant att se ifall det liksom finns motsvarigheten. Ja, men ni vet, ni har kanske sett Hidden Numbers.
Figures,
ja. Hidden Figures, som handlar om kvinnorna som hjälper till att ta fram månlandningsberäkningarna och så. Så det vore ju intressant så. Men vad säger du, Maria, om detta?
Jo, men så är det ju. Alltså just, de var ju faktiskt världens första programmerare. Så innan det blev coolt att vara programmerare så var det kvinnor som var programmerare. Och det var ju alltså hela astronomin från slutet av 1800-talet framåt bygger ju på att satt kvinnor liksom och läste av de här stjärnplåtarna de hade. Och det var kvinnor som satt och gjorde alla de här beräkningarna, tråkiga standardberäkningarna som man var tvungen att göra för hand. Det var ju bara kvinnor som gjorde det. Och det är samma sak gäller inom partikelfysiken, att det, alltså, då, där man behövde göra många lister på olika partikelmassor och så här. Därför just i astronomi och partikelfysik är därför där kvinnor tidigt var med, finns det också fortfarande, de flesta kvinnor i fysiken finns också fortfarande inom partikelfysiken och astronomin, där de har liksom haft en roll ända från början. Men utan deras jobb hade ju inte de här upptäckterna gjorts. Nej. Men de hamnar ju inte på de tre översta som får Nobelprisen.
Nej, men jag tolkar det lite grann som att liksom årets priser var ändå, även om du är lite besviken här, Mina, så var det ju ändå välförtjänta priser, och att det var inte så att det var något, att det är just som i alla fall vi känner till någon kvinna som liksom borde ha varit nominerad just detta gång.
Nej, inte inom i alla fall de här, men där finns det ju när det gäller fysiken ganska intressant.
Ja, det finns ju en intressant historia med fysiken. För att man kan tycka att det är lite märkligt att de delar priset på det här sättet till två ganska olika upptäckter. Båda handlar om universum och att förändra vår syn på livet. Men oftast när man ger till en teoretiker så har man gett till några som har gjort experiment som bekräftar hans teori.
Det, precis.
Men här är det inte så.
Och nu pratar vi alltså om den som upptäckte liksom mörk materia eller lade den matematiska grunden för mörk materia och mörk energi.
Just det. Men för det andra halvan då, de här Michel Mayor och Didier Queloz, de har jag ju tippat, det är många som har tippat dem till Nobelpriset länge. Det är de som hittade den första planeten runt en stjärna som liknar vår sol. Och ja, de har varit favoriter länge, men ofta har man nämnt en tredje person tillsammans med dem som heter Geoffrey Marcy. Och för först kunde han bekräfta deras första observation, och sen så blev han den främste planetjägaren inom astronomin, och han liksom av de 100 första exoplaneterna vi hittade så hittade han 70. Och han var en sån här stjärna som man ofta har nämnt tillsammans med. De liksom, han fick igång det här hela det här fältet till att bli ett fält. Men 2015, då var han professor på Berkeley, så blev det en sån här stor skandal, för att han hade hållit på sextrakasserat doktorander under hela sin karriär, och han blev, ja, han fick lämna sin tjänst. Han skrev ett brev och bad om ursäkt, men ja, han blev, om någon hade uppfattat honom som
den halva ursäkten.
Ja, en halva.
Om
ja,
någon är ledsen över att han blivit sextrakasserad, så är jag ledsen.
Ja, men att han, ja, men det var en av hans tidigare doktorander som kommenterade Nobelpriset som kom nu. Hon skrev bara, hon var så glad att han inte hade fått Nobelpriset, och ska hon komma ihåg hur han hade sagt till henne, I wish you were piece of candy so I can melt you in my mouth, och sånt där sa han till henne. Alltså, jag önskar att det var en godisbit så jag kunde smälta dig i munnen och sånt.
Ja.
Men ja, det är ju intressant då om det här, jag vet ju inte, man kan spekulera om det här att de, för Nobelpriset delas ju bara mellan högst tre personer, de naturvetenskapliga priserna. Om det här var ett sätt att komma runt det här, att inte ge det till Geoffrey Marcy. Jag frågade faktiskt Nobelkommittén. Jag undrar mer så här. Det är egentligen en djupare fråga som jag också knyter an till litteraturpriset. Ska en persons personliga moral påverka hur vi ser på hans eller hennes vetenskapliga gärning? Det är ju inte, jag tycker inte att det är en jätteenkel fråga. Men hade han fått det, så hade det ju varit ödesdigert för Nobels varumärke. Eller det hade ju... Mm. De hade fått enorm kritik, kan man veta.
Ibland, så, jag kan känna när vi för de här diskussionerna, så blir det lite grann som när folk säger så här, jag har blivit blockad på Facebook eller jag får inte vara med på Twitter. Det är censur, finns det vissa som säger. Och så glömmer man liksom bort att det här är liksom ett privatägt amerikanskt företag som absolut kan bestämma vem som ska få använda deras tjänster och inte. Och att jag kan säga att det lite kan vara samma sak här, att vi vill ju att Nobelpriset ska vara liksom, ska vara någonting mycket större än vad det är, och då fäster vi de här önskemålen i, men när det kommer till kritan, vilket ju då Svenska Akademin då väldigt tydligt demonstrerade med sitt val nu, är att så här, vi skiter i vad alla andra tycker, för att vi har rätt att bestämma och ingen annan har faktiskt med det att göra. Så att det är ju intressant här när de som delade ut fysikpriset uppenbarligen har valt en lite lite mindre kontroversiell väg får man väl helt enkelt säga.
Ja, om det är det de har gjort. När jag frågade dem så sa de, jag ville mer ha svaret på den här mer filosofiska frågan, hur ser ni på personlighet? Men de sa det bara, de gjorde den, alltså det var Major och Kello, de gjorde den första upptäckten och det är den vi belönar. Punkt.
Ja, punkt.
Ja. Ja, så att det är allt de vill säga. Men och sen får vi vänta 50 år innan vi kan se deras protokoll.
Som med det denna punkt sätter vi också punkt för Studio DN för den här gången. Detta har varit ett förlängt Studio DN Nobelspecial. Vi har verkligen grottat ner oss i atomer och joner och upptäckter. Och jag hoppas nu att ni känner er inspirerade till att gå till Dagens Nyheters sajt och titta på de här olika illustrationerna och grafikens, för om ni kände att vi var lite obegripliga här. Det här är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Jag som har suttit i studion heter Augustin Erba. Researcher var Sabina Marmulakaj och tekniker var Oliver Bergman. Och vi hörs nästa vecka.